du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Jag hoppas att ni har förväntan på vad Gud vill göra idag. Det har jag. För jag tror att Gud vill göra någonting alltid när vi kommer till Guds församling. När vi kommer hit så tror jag att alltid Gud vill göra någonting. Jag tror liksom inte att Gud, nej men idag tror jag att jag inte gör någonting. Jag tror att jag bara väntar och ser vad som händer. Jag tror att Gud alltid vill göra någonting. Jag tror att han alltid vill möta med oss. Så har vi den förväntan idag? Har vi det? Ja, då kommer Gud att göra någonting idag. Då kommer Gud göra någonting idag. Det står att Gud närmar sig dem som närmar sig honom, eller hur? Att när vi söker honom så står det i Bibeln att när vi söker så ska vi finna. Så om du kommer hit idag och du söker Jesus, om du kommer hit idag och söker ett möte med honom, om du kommer hit idag och drar dig nära honom, så kommer han dra sig nära dig och möta dig. Amen. Det här är vad jag ska predika om idag. Jag har en titel på min predikan som heter Gud vill vara hjälten i din berättelse. Du vet, jag är sån här. Jag gillar berättelser. Jag tycker de här är i vägen. Kan jag flytta detta lite här? Bara lite grann alltså. Du vet, jag älskar berättelser. I alla dess former nästan. Du vet, filmer. Jag gillar äventyrsfilmer där det är liksom en berättelse som är spännande och jag får liksom dras med i den här berättelsen. Jag får liksom leva mig in i den. När jag var ung så läste jag, och min mamma trodde att det var något fel på mig för jag läste så mycket. Och jag läste tjocka böcker. För tjocka kunde vissa tycka. Men jag tyckte det var så spännande att få reda på vad händer sen. Den här berättelsen som fångade mig och fångade min liksom fantasi, fångade min inlevelse. Jag bara, jag vill förstå, jag vill leva mig in i den här berättelsen just för en liten stund när jag läser den här boken. Samma sak när jag ser en film så vill jag att det ska vara en bra story, en bra berättelse. Jag är så som jag tycker om att spela spel också, gjorde jag mycket i min ungdom. Spela tv-spel och dataspel. Det viktigaste för mig där, storyn. Jag spelade på den lättaste nivån man kunde. Det skulle vara så lätt som möjligt. För det viktigaste var inte att jag skulle visa hur duktig jag var. Utan jag ville veta vad händer sen. Sån var jag. Och ni vet, det här med att berättelser, det är ju någonting som vi som människor alltid har hållit på med. Om man tittar tillbaka i historiskt sett så har vi alltid hållit på med att berätta berättelser. Vi har alltid delat med oss av vishet, av kunskap. Genom olika typer av berättelser. Vi har sagor som ska lära oss någonting. H.C. Andersson och gamla sagor. Eller det är såna, tanken var att de skulle lära oss någonting. Och man förde med sig saker, man berättade. Den här man brukar säga en muntlig tradition. Det är vad vi kommer från mänskligheten från början. Innan så skrev man, innan man kunde skriva. Innan man kunde dela med sig av böcker. För vi hade inte tryckpressarna ännu liksom. Hur berättade man? Berättade. Man berättade saker för varandra. Och det var ett sätt att kunna förmedla det som var viktigt. Och jag älskar sånt. Vi har ju till och med nu idag så pratar man om i företagsvärlden om något som heter storytelling. Något som jag talar om det? Det handlar om hur man liksom berättar budskapet om sitt företag eller sin organisation på ett sätt att det är en berättelse, att det är en story. För att folk ska känna en delaktighet, en nyfikenhet, en vilja att vara med och engagera sig i den här berättelsen. Okej? Nu är det ju så att vi har en fantastisk bok som vi lever efter, eller hur? Den här. Vissa säger att det är en sagobok. Det säger inte jag. Men den är full av spännande berättelser. Ja, det är den. Det här är en bok som är helt smockfull av massa spännande berättelser, eller hur? Och om man börjar från början här så står det i första Mosebok, alla precis i början här så står det så här. I begynnelsen skapade Gud. Liksom fattar ni? Jag kan se en film liksom. Så kommer det, in the beginning. Eller ta som Star Wars, liksom, in a galaxy far, far away, long time ago. Liksom, alltså, det här, i begynnelsen. Och det är början på en fantastisk fantastisk berättelse, eller hur? Som löper genom, i denna Bibeln så är det 900 sidor lite drygt. En ganska lång berättelse, inte någon liksom liten novell. En ordentlig berättelse som sträcker sig genom tusentals år. Spännande, visst är det? Jag ska ta och lyfta upp två berättelser. Nu finns det ju hur många som helst. Och man kan se helheten som en berättelse. Men i den så finns det många, många, många små berättelser. Och jag ska se om den här funkar. Nej. Så då får du gärna trycka där uppe. Vi börjar med Josef. Hur många känner till berättelsen om Josef? Jag tror nästan varenda hand åkte upp. Man kanske sett till och med den här, var det Disney som gjorde en film, va? Om Josef, tror jag det var. Eller kanske inte var Disney, det var någon som gjorde en tecknad film om den i alla fall. Vad sa du? Var det Dreamworks var det? Titta, du hade koll. Bra. Josef är ju berättelsen om en ung man, en pojke. Som är en stor skara människor. Han har massa bröder. 11 bröder för att vara exakt. Och så har han en far och en mor och så finns det massa människor runt omkring honom. Han är en. Och Gud väljer att berätta en berättelse om honom. Den står i första Mosebok och det är liksom 37-50. Det är liksom ganska många kapitel så jag tänkte inte ta att läsa upp dem för er idag. Utan det är bara ett tips. Om ni vill ha en bra story och läsa någonting som är så här så kan ni läsa det. Men Josef i alla fall. Han får en dröm ifrån Gud. Och han drömmer att han ser ax som böjer sig. Eller sol och måne som böjer sig inför honom. Och han förstår då att ja, men det här handlar ju om att mina bröder och min pappa ska böja sig inför mig. Och han går och säger detta. Och det tas inte så väl emot. De blir inte så glada, hans bröder och inte hans pappa heller, på det han säger. Och till råga på allt så var han också favoritsonen. Så han fick en fin mantel när de andra inte fick någonting. Så han var liksom den här bortskämda spolingen i gänget liksom. Och bröderna de tyckte han var så... Jag vill inte ha med honom att göra. Så vad gör de? Vid ett tillfälle så går han ut till dem och de är ute på fältet. Och de kastar honom i en brunn. Och tänkte att för de vågar inte döda honom riktigt. Så långt ville de inte gå. Så de kastar honom i en brunn och sen säljer de honom som slav till Egypten. Alltså fattar det, ens bröd och säljer en som slav. Egentligen ville de att man skulle dö. De säljer en som slav till Egypten. Och Josef är i Egypten och han är ju bara ett offer för omständigheterna där helt plötsligt. Liksom. Han får tjäna och han gör det bra. Men sen så blir han falskt anklagad, kastad i fängelse. Får sitta i fängelse massa år. Till sist så får han upprättelse genom att han kunde tyda en dröm. Gud gav honom möjligheten att tyda faraos dröm. Och han blev satt som faraos näst högste person. Alltså den näst högste i hela Egypten. Det är en fantastisk historia, eller hur? Det är fantastiskt. Han går härifrån och så blir han kastad i en brunn. Och det är helt, det är mörker, det är liksom misär, det är fruktansvärt. Och han kommer upp på toppen. Och till sist så kommer hans familj, för det är hungersnöd. Kommer hans bröder och hans far och de böjer sig inför honom precis som i drömmen. Och säger, kan vi få mat? För vi svälter också. Du ser, det går i uppfyllelse. Det är en fantastisk berättelse, eller hur? Jag älskar sådana här berättelser för det säger någonting. Alltså fatta, tänk Josef som var där i den här situationen. Att bli såld, bli kastad i fängelse för saker som han inte hade gjort. Ja, han kanske var lite i början där. Var han kanske lite för högmodig, lite stolt. Titta på mig, jag har min fina rock. Han kanske var lite sån. Men inte till den proportionen att det förtjänade det straffet han fick. Det är en fantastisk berättelse. Eller hur? Jag ska ta en snabb berättelse till. Det gick inte, så vi tar nästa. Daniel då? Många har talat om Daniel. Det var lite färre händer. Antingen så började ni bli trötta på att lyfta händerna eller så har ni inte hört talas om det. Där kan ni läsa hela Daniels bok, och det ska jag inte göra det heller. Men det är också en fantastisk berättelse. Nu är det hela Israels som nation som är liksom under fångenskap i Babylon. Babylon har erövrat och liksom ockuperar hela landet. Och Daniel är en av de som är fångade. En av de unga männen som blev fångade och som blev tränade att bli tjänare hos kungen. Han får gå någon sån här skola och han får lära sig allt. Och ni vet, han får ju liksom... Först säger de till honom, ni måste äta den här maten. Och ni måste göra så här och så här. Och han säger, nej men det får jag inte. För min tro säger nej. Han vågar säga emot. Inför kungens tjänare. Så här, nej. Jag gör inte det. Och så här, men jag måste, det måste ni. Va? Nej, egentligen vad de säger. Och så säger han, men låt oss testa i alla fall. Och se om det går bra för oss. Och de får testa i 10 dagar och sen går det jättebra. De är friskare och ser mycket bättre ut än alla andra. Och wow, tänkte de, det där som ni går på verkar ju jättebra. Det här är liksom början på hans story. Sen så står det en hel tyd och drömmar och liknande. Han har några goda vänner. Har ni talat om hans vänner? Sadak, Mesak och Abednego. Vad hände med dem? De blev kastade i en brinnande ugn. Varför det? Därför de vägrade tillbe en staty. En avgudabild. De höll fast vid löftet liksom att nej, men det är Gud. En Gud ska du ha och det är bara den guden du ska ha. Och vad händer då? Ja, de blev kastade i ugnen. I den brinner så är jättevarmt så att även någon som bar fram dem dog. Alltså, tänk dig en sån film. En Hollywoodfilm skulle nästan vara lite äcklig att se. Och så mitt där inne så är det en fjärde man som räddar dem. Och de kommer ut helt okej. Fantastisk berättelse. Fantastiskt. Och vad händer med Daniel själv då? Det ser vi på bilden här. Det ser att det är lejon här. Vad händer med Daniel? Jo, kungen Darajevo, han blev övertalad att han skulle utfärda ett bud att under en månad här nu så ska folk bara tillbe dig och ingen annan. Och Daniel, han var ju till Gud. Och det fortsatte han göra. Och Darajevo, han bara, nej! För han tyckte om Daniel. Men han hade ju sagt att det skulle vara så här. Så han fick kasta Daniel i en... Och du ser det här lite fint och trevligt ut så kanske lite grann med ljuset. Alltså, jag tror inte det var så. Jag tror det var ganska bistert. Det var nog ganska äckligt. Och de där, jag tror inte man hade så jättebra djurskötsel heller. Alltså, så jag tror att de där lejonen var nog ganska misskötta. Och vi var nog ganska argsinta, hungriga. Det var liksom inte någon sollejon. Om ni tänker er det. Alltså det var inte det här liksom. Utan det var ganska allvarligt liksom. Han blev kastad ner i den här gropen. Och han överlever. Och han klarar sig över natten. Och nästa dag så kommer han upp. För han kommer upp. Och kungen Darajevo säger, wow! Att Gud kunde göra detta. Den guden, ni får fortsätta tillbe honom. Det är okej, ni får fortsätta. Han är ju verkligen Gud. Det här är bara 2 exempel på mängder av berättelser i Bibeln, eller hur? Vi tar nästa bild där. Så frågan är ju då, vem är det som är hjälten i de här berättelserna? I berättelsen om Josef, vem är det som är hjälten där? Eller berättelsen om Daniel, är det Daniel som är hjälte för att han inte böjer sig för kungen? Och säger liksom att, nej min son, jag ska göra detta och detta. Är det Daniel som är hjälten? Vem är det som, är det Moses som är hjälten? När han kommer till farao och säger, släpp mitt folk. Tryck fram här. Är det människan i berättelsen som är hjälten? Är det det som är poängen med de här berättelserna? Att förklara hur bra Mose var. Hur underbart stark Daniel var i sin tro. Eller hur fantastiskt uthållig Josef var trots alla svårigheterna. Ja, det är ett sätt att se på det hela, eller hur? Det är ett sätt att se på det. Ta nästa bild. Men frågan är om inte det egentligen är Gud som är hjälten. För vem är det som befriar Josef från fångenskapen? Så får honom ut. Vem är det som ger honom favör hos farao? Vem är det som är med hela vägen? Ja, men det är ju Gud. Vem är det som är med Daniel i lejongropen och täpper till gapet? Ja, inte är det Daniel själv. Vem är det som är med hans vänner i brunnen? Eller inte brunnen, i ugnen. I brunnen, ugnen, det låter likadant fast. I ugnen. Ja, inte är det de själva, utan det är Gud som räddar dem. Den som är hjälten i dessa berättelserna är Gud. Och när vi läser Guds ord, när vi läser hela Guds ord, så ser vi att varenda sån här berättelse så handlar det om hjälten Gud. Det handlar om att han är den som räddar. Det handlar om att han är den som befriar. Det handlar om att han är den som vänder svåra omständigheter till något positivt. Om vi läser det på andra sättet, att det är människan som är hjälten, så kan det bli ganska jobbigt för oss. Ta nästa bild. Det står så här att sanningen ska göra oss fria. Eller hur? Det känner ni till. Sanningen ska göra er fria. Det är sån här, vi slänger ur oss det lite vårdslöst ibland. Vi använder det till allt. Sanningen ska göra dig fri och sanningen ska göra dig fri och du ska bli fri för sanningen säger det. Och, ja. I detta fallet, det finns många aspekter på det här bibelordet. Men en av dem är att om vi förstår att sanningen är att det är Gud som räddar oss. Att det är Gud som är hjälten. Då behöver inte jag vara hjälten. Jag behöver inte vara hjälten. Josef behövde inte vara en hjälte. Daniel behövde inte vara en hjälte. Mose behövde inte vara en hjälte. Job behövde inte vara en hjälte. Varför det? Nej, men därför att Gud är ju hjälten. Gud är ju den som gör det. Vi bad här inne innan och Tony kom verkligen igång. Wow, Tony. Sicken bön du hade. Du var smord och helig ande. Det var du. Och du sa att inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande, säger Herren. Ni vet, allt det här som vi söker och vi vill ha, allt det som vi vill uppleva, det får vi inte för att vi själva är så duktiga. Utan vi får det för att Gud är god. Och att han är hjälten. Han är den som befriar. Han är den som gör det. För om vi läser det med människan, och det kan jag känna ibland också, man läser om de här troshjältarna, så kan man känna som ett ok. Och jag måste vara lika tålmodig som den hjälten i Bibeln. Och jag måste ha lika mycket tro som Mose. Om jag bara hade så mycket tro som Mose skulle jag också få se detta. Eller om jag bara upplevde, om jag bara var sån, om jag bara gjorde så. Om jag bara gjorde detta och detta och detta. Och så ser man de här som exempel. Och så försöker man ta det gottigaste från varenda av de här personerna. Och så säger man att sån ska jag vara. Det är något superhjältekomplex. Men vi behöver inte vara superhjälta. Sanningen gör oss fria. Det är Gud som är superhjälten. Det är han som är stjärnan i hela berättelsen. Jag har en biroll i min egen berättelse. Men Gud är den som är stjärnan. Gud är den som ska vara i centrum. Inte jag. Och när jag förstår det så blir jag fri. Ta nästa bibelord här. Titus 3, 4-7. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Här står det klart och tydligt. Han uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor. Frälste han oss. Inte för att vi var så duktiga. Inte för att vi gjorde så himla mycket bra. Utan Gud är nådefull och god. Och därför räddar han oss. Han vill vara den som är i centrum. Ni har säkert hört talas om det här uttrycket. Soli Deo Gloria. Jag predikade om det en gång. Till Gud endast äran. Han vill ha hela äran. Han vill vara stjärnan. Han vill vara den som står i centrum, som alla ser, som alla dras till, som alla vill vara lik. Han vill inte att jag ska stå i centrum. Han vill inte att Josef skulle stå i centrum, eller att Moses skulle stå i centrum, eller vem det nu är, utan Gud
och därmed Jesus ska vara centrum. Ta nästa bibelord.
Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Här är det att vi behöver inte försöka lyfta oss själva i nackskinnet. Och bli någonting. Utan vi kan lita på att det är Herrens nåd som bär oss. Det är hans barmhärtighet, är inte slut. Och ja, vi misslyckas. Hur många här misslyckas ibland? Det var många händer. Det var väldigt bra. Det var väldigt, väldigt bra. För det gör vi. Vi misslyckas. Men Herrens nåd är att inte är ute med oss. Du ska inte ha en gloria på ditt huvud. Det behöver du inte. Det är bara en som ska ha gloria, ära. Gud. Han är den enda. Eller hur? Jag tänkte jag skulle ta en liten berättelse till. Ta nästa bild. Jag ska ta den här personen. Någon som har någon aning vem det där är? Det är jag. Till höger där. Så såg jag ut. Tänk som livet kan fördärva en. Tänk om man kunde bevarat och varit så söt hela tiden. Ja, men man har vuxit upp och mognat förhoppningsvis. Jag tänkte jag skulle berätta en berättelse till. Och det är berättelsen om mig. Okej? Okay? Jag är född och uppvuxen i en kristen familj. Jag blev dragen till söndagsskolan varje vecka, varje söndag. Jag älskade det. Satt där och fick höra jättemycket om Gud. Det var jätteroligt i kyrkan och det var så bra att få vara där. Så jag fick liksom hela tron och allt det här, det fick jag liksom i mig. Men hemma var det inte så jättebra. Mamma och pappa var inte alltid sams. Pappa, han slog aldrig någon, men man kan säga att det var lite fysisk misshandel hemma. Min mamma mådde jättedåligt. Jag förstod det efteråt, jag förstod inte nu. Då. Psykisk menar jag, inte fysisk. Sa jag fysisk, jag menar psykisk. Psykisk. Ord. Kontrollerande, manipulerande, ifrågasättande. Hela det här köret. Och det var ganska tryckt stämning hemma. Vi trassade på tå kring min pappa. Vi var rädda för att han skulle bli arg. I stort sett hela tiden. Och min storebror som är 9 år äldre än mig, han sa ju till när han tyckte att pappa gjorde fel. Och då blev det ju väldigt heta konflikter. Så det var en ganska rörig, jobbig tid. Jag tyckte inte så jätteroligt, jag tyckte inte det var så bra. Jag var själv ganska rädd för min pappa. Och det här är liksom inte något sån här jätteallvarligt. Jag blev inte misshandlad. Jag tror att min pappa älskar mig på sitt sätt. Han hade bara svårt att uttrycka det. Han uttryckte andra saker. Men så upplevde jag det. Och sen när så var det så att de skildes när jag var 12 år ungefär. Och jag kände bara, vad skönt. Det blev frid i huset. Jag förstår i efterhand att det var ganska tabu. Speciellt inom pingströrelsen när vi kom ifrån att skiljas. Liksom. Det var inte något som såg med blida ögon på riktigt. Så det var mycket tabu och det var mycket sådana här saker. Men där var jag. Och under tiden här nu, när jag växer upp här nu, så har jag inte en pappa som jag kan ty mig till. Jag har ingen som jag kan liksom prata med. Ingen som jag kan ty mig till på det sättet. I skolan så var jag ganska ensam. Jag var en sån här som... Vad heter det? Jag fick leka med kompisar när de inte hade någon annan att leka med. Det var det. Och ibland så sa man, ska vi leka idag? Ja, sa de, för de hade ingen annan. Och sen så var någon annan som kunde leka med dem och då sa de nej. Sen ändrade de sig. Barn kan vara ganska elaka. Jag var mobbad i skolan. Ganska ofta när vi gick hem från skolan så gick de 20 meter bakom mig och ropade saker på mig i stort sett hela vägen hem. Så jag var ganska ensam. Jag hade ingen pappa, jag var ensam. Jag var nere, du vet, jag var väldigt ledsen. Jag var verkligen jätteledsen. Och jag tänkte, det kommer aldrig bli någonting. Jag kommer aldrig få någon vän. Jag kommer aldrig få träffa en tjej. Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig. Och det var liksom det jag tänkte. Jag kommer ihåg att jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Ja, det kan man säga. Jesus, halleluja. Och ni vet, i detta, så i och med att mina föräldrar skildes och det blev lite tabu så här också, så behövde jag inte längre gå till kyrkan. Samtidigt jag var för stor för söndagsskolan och det fanns ett gap liksom. Det fanns liksom ingenting för mig i kyrkan riktigt. Jag fick gå dit och lyssna på när de predikade och jag fattade nada faktiskt. Det fanns inget anpassat för mig på det sätt som jag kände. Så jag drog mig undan från kyrkan också. Så då blev jag ännu mer ensam. Eller hur? Och så i min tonårstid så var jag väldigt, väldigt ensam. Och som sagt, jag hade ingen pappa. Jag hade ingenting att söka min tröst. Det är ingenting så här liksom. Och ni vet hur det är med copingmekanismer. Har ni talat om det? Att man söker någonting som... Man har ett hål, man har ett beroende. Man har någonting i att man behöver någonting. Man behöver känna sig älskad. Eller hur? Och jag behövde känna mig älskad. Och det gick ju inte. Jag hittade ingenstans så jag kände det. Så vad hände för mig? Jo, men jag fastnade. Jag fastnade i pornografi. Jag kände där fick jag en kick. Jag visste att det var fel. Jag visste alltid att det var fel. Och jag ångrade mig alltid. Men någonstans så gav det någonting här inne. Det gav en känsla av acceptans. Kärlek. Jag vet att det inte är det, men du vet, känslan kom. Och detta var under flera år när jag var tonåring. Jag var ensam. Jag hade ingen att umgås med. Jag hade ingenting. Och min mamma var inte riktigt där på det sättet. Min pappa var frånvarande helt. Så det blev naturligt för mig. Och det blev någonting, en tillflyktsort. Hur sjukt det än kan låta. Så blev det för mig. Det är ingenting jag är stolt över. Det är ingenting jag liksom säger att det är något bra. Men det blev det för mig. Men jag förstod hela tiden att det var fel. Jag kände som skuld. Jag kände som skam. Och jag kände bara, men jag gör ju fel. Och jag försökte, och så vet, jag försökte så många gånger att sluta. Du, jag tänkte, nej, nej. Nu får det vara nog. Nu gör jag inte så här mer. Jag ska aldrig mer titta på pornografi. Det gick ju inte. Jag lyckades inte. Det var omöjligt för mig. Och jag försökte och jag försökte och jag försökte. Allt jag tänkte, om jag installerar såna här program på datorn som gör att jag liksom inte kommer åt saker. Ja, men jag visste ju, det var jag som hade installerat, jag kom ju runt det. Och så tänkte jag, men om jag gör så här liksom. Man söker alla möjliga ting för att man tänker att jag måste bli fri från det här. Jag ville bli fri, men jag visste inte hur. Jag visste inte hur. Och jag trodde att det var kört. Sen när jag är 17 år så får jag inbjudan att komma in till en ungdomssamling. Och jag tackade ja. Varför vet jag inte riktigt nu, men det var väl det bästa jag gjort. Och du vet, jag fick träffa människor som jag hade träffat sedan jag var här liten i söndagsskolan. De var där. Åh, är ni här? Helt plötsligt så började det finnas människor som faktiskt brydde sig om mig och som ville vara vän med mig. Och helt plötsligt så, men vänta här, nu börjar jag få saker och ting som jag inte hade haft tidigare. Jag fick möta Jesus, jag blev andedöpt. Hela mitt liv förändrades så här. Puff. Ett halvår efter jag blev andedöpt så var jag hemgruppsledare och lovsångsledare i ungdomsarbetet. Så snabbt. För jag hade, och det bara gick. Och det var så härligt. Men det här med pornografin då? Tror ni jag var fri? Nej. Jag låtsades ju. Jag visste ju att man inte skulle, och jag visste att man inte skulle kunna berätta det där ju. Och jag försökte så många gånger, om jag fastar, jag kommer att ha en sån här fasta på det. Om jag fastar, så blir jag av med detta. Och jag försökte alla möjliga saker. Och det är lite granna som att försöka ta sig själv i nackskinnet och lyfta sig. Det gör väldigt ont. Man tycker det är väldigt jobbigt och man tänker det borde ge någon effekt. Men det hjälper inte. Du kommer inte att lyfta liksom inte. Det händer ingenting. Så hur blev jag fri då? För jag är fri. Hur blev jag fri? Jag erkände min svaghet. Jag försökte inte vara hjälten i mitt eget liv. För du vet, jag hade försökt klara det själv. Jag hade försökt tänka, men jag ska klara det själv. Jag ska lyckas. Jag måste övervinna detta. Jag måste klara det. Jag ska göra detta. Men sen såg jag att, nej men, jag kan inte. Jag fixar inte detta. Och då fick jag komma till Jesus och säga, Jesus, jag klarar inte detta.
jag kan inte lösa detta. Och jag fick bekänna för några goda vänner, troende, alldeles mogna människor. Och säga, jag har problem med detta, jag brottas, jag vill inte detta. Kan ni be för mig? Kan ni stötta mig? Kan ni hjälpa mig? Och du vet, när jag börjar tala ut min synd, när jag börjar tala om den, så börjar den förlora sin makt. Vet, när jag börjar avslöja den, så börjar den tappa lite grann där. Och så börjar jag se att, nej men, om jag istället för att försöka lämna detta, istället för att liksom kämpa mot någonting, så går jag för någonting istället. Jag sökte mig närmare Jesus. Jag bara försökte inte tänka på det där. Och jag drog mig nära Jesus. Och jag försökte vara med honom mer. Jag umgicks med vänner som uppmuntrade mig. Jag försökte fylla mig med det gudomliga. Med Guds ord. Inte för att jag skulle bli fri, utan för att jag älskade Jesus. För att jag ville ha mer av honom. Och vet ni vad resultatet är? Att han gjorde mig fri. Jag har inte gjort mig fri. Jag har inte brutit bojorna. Jag har inte besegrat det. Utan det är Jesus. Det är Jesus som är hjälten i mitt liv. Idag står jag här. Jag har så mycket att tacka Gud för. Jag har 4 barn. Jag har en underbar hustru. Jag har ett jobb som jag kan vara stolt över. Jag får tjäna i en församling jag älskar. Det finns så mycket. Jag trodde aldrig när jag var tonåring att jag skulle vara där jag är idag. Men jag ska inte slå mig för bröstet och säga att oh, vad duktig jag är. Jag har lyckats. För det är inte jag som är hjälten i min berättelse. Utan den som är hjälten i min berättelse, det är Jesus. Det är han som har räddat mig. Och du vet, han vill vara hjälten i din berättelse. Oavsett vad det är vi befinner oss i, så vill han vara hjälten. Han vill ta den platsen. Han vill inte att du ska försöka själv. För han vet att det inte funkar. Titta på historien. Titta på mänsklighetens historia. Vad hände? Adam och Eva, de försökte själva. Det gick åt pipan. Fullständigt. Bara en generation efteråt så har vi den första mördaren. Hela världen går i kaos och det är bara i spiral liksom. För de försökte själva. På mitt sätt. Jag ska. Jag vill lyckas. Och det här, den frestelsen finns kvar. Jag ska själv. Jag själv. Jag kan. Som är 4-åring, trotsig. Kan själv. Men vi kan inte själva. Och vi behöver Gud. Så vi behöver låta honom få vara hjälten i våra liv. Ta nästa bibelord här. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt, det utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktet och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig. Ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit viset från Gud. Han har blivit rättfärdighet. Han har blivit helgelsen och återlösningen. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Jag har ingenting att berömma mig för. Jag har bara Herren att berömma mig för. Att det är han har gjort det. Vi tar och ställer oss upp tillsammans. Låsångarna får jättegärna komma fram. Ingenting är omöjligt för Gud. Det finns ingen situation eller finns ingen omständighet som är för svår för honom att göra någonting åt. Du kanske tycker det själv. Jag tyckte själv att det var hopplöst. Jag trodde aldrig. Jag tar den här. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna bli fri. Jag trodde inte det. Jag hade nästan gett upp. Jag trodde inte att jag skulle kunna få vänner. Jag trodde jag skulle vara ensam resten av mitt liv. Jag trodde så mycket. Men du vet, det finns ingen situation eller omständighet som Gud inte förmår att rädda. Att vara hjälten i. Det kanske är så att du är fast i någon vanlig synd. Det kan vara så att du har kanske fått ett ord ifrån Gud att du ska se detta någon gång. Men du kan inte se det. Du är som Josef i brunnen.
Han hade fått en dröm, eller hur? Att bröderna och hans pappa skulle buga sig för honom. Var befann han sig? Han fann sig i botten av en brunn. Hans bröder hade kastat ner honom och liksom ville bli av med honom. Du kanske inte kan se det Gud har sagt. Eller det som du upplever är din kallelse. Men ni vet, ingenting är omöjligt för Gud. Det finns ingen berättelse, det finns ingen situation som är så mörk att Gud inte kan vända den till ljus. Det finns inte en enda. Och låt oss tillbaka komma och sjunga en sång för oss nu. Och jag vill att ni under tiden för den här låtsången är bara komma nära Gud. Vad det är ni bär på, vad det är ni är, bara kom till Gud. Lägg era bördor vid hans kors. Och så låt den här sången få betjäna er. Och så ska vi fortsätta och ha lite förbön efter det.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!